Let's snacka plast med Ted och Anders.
Ja, kör vi igen. Välkomna ska ni vara till Let's snacka plast. Fasen vad gött Ted, nu är vi här igen på denna tisdag. Visst är det så?
Jajamän.
Den dag då VM drar igång. Spännande tider.
Det är det ju. Vi har ju avhandlat det lite grann kan man ju säga. Vi har varit inne på det nu 2 avsnitt i rad. Men nu har vi en som faktiskt har spelat VM med oss. Henke. Hallå du.
Tjena.
Allt gött.
Allt är gött här på västkusten. Allt är fint.
Solen lyser och fåglarna mösara kvättrar.
Makrillarna hoppar i havet.
Nu... nu är det inte höst så nu regnar det inte i Göteborg här. Eller Halland som jag sitter.
Så du är så långt ner?
Ja, precis på gränsen.
Ja, just det.
Var är du någonstans nu?
Kungsbacka.
Ja, ja. Såklart.
Det är så galet att det där hinner bli liksom ett länsbyte däremellan. Det fattar man inte riktigt när man är där nere och åker. Det känns inte så.
Nej, det är bra när det
är. Brukar det vara lite så här militant att nej, vi är fan inte göteborgare, vi är hallänningar? Är det så?
Jag säger alltid att jag är hallänning.
Ja. Det som jag känner någon i Mullsjö eller vart det nu är, han är väldigt noga med att de är faktiskt västgötar, det är inte smålänningar. Utan det är jädra skillnad. Och det är lite sådär på gränsen också.
Ja, lite grann eller? Känsla som en sån riktig skohorna in den där. Ja. Men jag tänkte väl att vi kör igång med Teds snabba då, så lär vi känna Henke lite bättre. Vad säger ni om det?
Ja, do it.
Yes. Vem är du?
Henrik Emil Johansen.
Emil, jajamän. Det hade jag ingen koll på det. Henrik Johansen visste jag, men inte Emil.
Nej.
Ja, gött. Vad jobbar du med?
Jag jobbar som konsultör och projektledare inom medicintekniska möbler kan man säga.
Gött. Jag vet att du höll på med kaddning och grejer sist sist vi pratade någon gång. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var alla prodiskuseran skulle jag tro. Du höll på och kaddade någonting.
Ja, precis. Då var jag inom olja- och gasindustrin. Nu är jag inom medicinteknisk. Men det är mycket samma. Fortsatt kadd, men en hel del projektledning och sådant.
Apropå jobb.
Ja. Ursäkta.
Jo, jag tänkte bara säga det. Det är lite lustigt så där, hur alla råkar hamna genom vinningar på något vis. För att då var det så att jag fick åka in en kväll och ta emot några norrmän som skulle ner och hämta lite grejer på mitt jobb i vinningar. Och så ville de ha en liten rundvisning. Och så kom vi såklart till diskarna. Och då var den där, vi har haft en medarbetare som var superflink på att kasta disk. Han var från Göteborg. Vad hette Johansson då? Det vet jag vem det är, sa jag. Kolla här så ni får se. Då hade vi till och med en sån fundraiser-disk som Kasta Plast hade gjort till dig. Eller vad det nu var.
Ja, just det. Och då... Det är ju lite hysch-hysch. Eller nu är det ju preskriberat.
Men nu är det preskriberat så nu får vi säga det. Men det var lite roligt så då skickade jag ju till dig och hälsade från de här. För det var ju på Eker Design som de kom från.
Men det vet jag.
Nej, men det var ju 1000 år sedan så att jag förstår det kan man inte komma ihåg.
Ja.
Men det var lite roligt så att alla vägar.
Vad var det? Jag tror ligger det i en annan låda men vad kan det ha varit 2018 tror jag.
Kan ha varit mycket väl. Det kan ha varit ännu tidigare måste det ha varit för att jag slutade till och med där.
Var det 16 då?
Det var det nog. Det stämmer nog.
Att det är då du var på USDGC, va? Var det inte det?
Jo. Jag har ju en sån grej att jag har haft möjligheten att spela USDGC ett par gånger. Och det är ju alltid oktober. Och oktober är ju bröstcancer.
Mm.
Och de som känner mig vet ju att jag spelar med bara blåa och gula diskar.
Mm.
Men USDGC så puttar jag alltid med rosa diskar. Och de brukar jag aktionera ut och så går de pengarna till bröstcancerfonden efteråt.
Mm. Snyggt.
Ja, riktigt grymt faktiskt.
Jag tror jag har en sån Henrik Johansson reko här någonstans. Mm. Ja, så är det såklart.
Mm. Mm, gött. Du, familj. Jag vet ju att du har fått en liten för ett tag sedan hemma. Men vad har du annars för familjeställning?
Sambo har jag.
Mm.
Sambo Sofia. Och så har jag Love som är 2. Och så har jag en bonusgrabb på, som heter Isak som blir 9 i oktober.
Gött. Har varit ute och kastat disk?
Så det är full fart kan man säga.
Ja.
Ja, Love han har ju nästan mer diskar än bilar, eller bara så här. inte riktigt kanske, men frisbee figurerar flitigt hemma.
Mm. Gött. Ja, snyggt då. Vad, hemmabana vet ju jag, men du kan upplysa alla andra vad du har för hemmabana.
Jag kapar banan i Onsala.
När började du spela discgolf?
Ja, högstadiet.
Mm.
Jag tror att det är 97 eller 98.
Mm.
Där omkring i alla fall.
Ja. Jag minns ju att vi stötte på varandra på banan runt omkring då också, faktiskt. Om jag inte minns helt.
Jo, men det gjorde vi. Vi har rest, eller inte rest, men vi har åkt runt och kastat lite i Göteborgsregionen i alla fall ihop. Förr.
Det gjorde vi. Sen var jag faktiskt, vi reste ju även upp till Stockholm. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Då när vi var där med Germ och Emil.
Ja, just det.
Det var precis innan jag fick Prodiscus-spons. För jag vet att jag pratade med, eller du fick tolka till Kai. För han fattade ingenting av vad jag sa. Jag sa att jokern är den enda disken som har funkat att spela med där uppe var det då. Han bara, va? Fattar ingenting. Du bara, alltså han, det är den enda disken som har funkat på hela helgen. Åh, roligt. Typ. Ja, väldigt udda filur den här.
Ja, han är ganska laid back.
Ja, verkligen. Du, vilka tre diskar klarar du inte utan och varför är det så?
Ja, det är en riktigt bra fråga. Ja, första måste jag säga är ju Opto Keystone.
Mm.
Disk som jag började kasta för förra året eller förra. Och idag är den på väg nästan att ersätta mina harps faktiskt.
Mm.
Det är den första. Den andra är Fortress. En väldigt underskattad disk tycker jag som är väldigt mångsidig. Det är en, jag brukar säga att det är en hybrid. Så det är en lite snabbare fairway driver. Och den sista måste jag ändå säga att det är Makana, min putter. Det är som en lite grundad dagger.
Mm.
Det är nog de tre som jag känner. Det har varit jobbigt att byta dem.
Mm.
Jag trodde du skulle dra till med bite också. Den, för
ja, men jag fick lite... ju bara ta tre.
Ja, jag drar skit också.
Så är det, vet du.
Det är coolt.
Ja, den får inte flyga så ofta. Det är ju, i alla fall hemma är det ju så att det blåser ofta. Mm. 148 gram flyger. Det blir inte så bra då.
Ja, jag tyckte
den
var
flyger
om
inte annat.
Jag tyckte det var mäktigt när den var med på vad SM när SVT körde. Eller? Då, kastade,
ja,
då fick den flyga. Mm.
Då fick den flyga. Mm. Jag vet inte, men jag tror inte jag lyckades ta birdien dock.
Mm. Yes.
Nej, jag kommer inte ihåg heller.
Nu kommer den här standardfrågan här till folk. Nu får vi se vilken sida du ställer på sträcket. Var koriander, är det en hit eller ja, det är han tummen ner direkt där. Ja, ja.
Så, ah, nej, det diskmedlet går bort.
Ja, you can win them all som de säger.
Så är det.
Ja. Yes, det var dem och då drar vi vidare egentligen, va? Till, jag skulle säga veckan som har gått, men det lär vi inte köra. Vi lär ju köra lite rättelse, Anders. Du hävdade ju att Fort... vad heter den?
Jag hade söpetet lite. Nu lugnar du ner dig här. Jag försökte liksom göra min läxa och titta på lite filmer. Och så här. Sen såg jag ju fel.
Så det var det fel glasögon på det helt enkelt.
Exakt.
Så det var Fort ju precis... är ju ändå skogsbanan och Mulligan ser väl typ tvärtom, va?
Helt rätt. Det är den här golfbanan som man inte kan rolla på.
Nicke Nyman var på mig. Han skrev bara, är Anders full eller så?
Men låt mig vara. Jag var trött och jag var förkyld. Och det... Jag sa ju att jag hade dåligt med energi.
Ja,
nej då, men det är, vi skapar ju material till detta avsnittet istället. Vi får tänka så.
Precis. Ja, jag tänkte det, att vi skulle rätta till i alla fall. Vi måste ju ändå rätta till när vi försäger oss lite. Så att det...
Jajamän, och det börjar ju idag. Det hjälper ju inte för dem som hör det här på fredag, som sagt.
Torsdag!
Vi släpper torsdag nu. Jajamän, vi drar en dag tidigare.
Det är ändå midsommar. Folk kommer sitta och suppa teet på midsommarafton, så då är det lika bra att de får lyssna på detta innan de är, så de blir ännu vansinnigare.
Och de åker långt och vill de ha något gött att lyssna i bilen, vet du.
Mm. Vill inte höra Henke.
Jag tänkte att ni kanske får massa, eller ännu mer roliga kommentarer om ni släpper på fredag.
Ja, jag säger det. Det är därför vi inte vågar, vet du.
Skicka in era frågor på midsommarafton.
Gött är det. Vad, det har ändå hänt lite här. Det hände ju lite i, vad var det, igår eller förrgår, va? Discmania droppade bomben. Eller bomben och bomben. Men de partar ju med Innova och styr upp en egen fabrik i Sverige, hör och häpna. Vet vi någonting om det? Henke, är du insatt?
Jag har faktiskt ingen som helst koll. Och jag är också sjukt nyfiken på vad... Så jag är ju med att Anders säkert har koll.
Då går vi vidare. Nästa punkt. Nej då. Nej, men det är skitkul. Vad jag har förstått så kommer den ju vara där uppe. Någonstans i närheten av latitud. Jag tänker mig att de kanske kommer samordna lite frakter på plastbulkbilar och grejer dit upp. Och det ser fräckt ut. De har ju verkligen fått snits på det med en gång. De visade lite filmer på när de sprutar här och plockar med roboten och verkar som att de har investerat i egna verktyg, alltså med formarna, om man ska säga så, på de klassiska modellerna som de nu kallar för Discmania Originals.
Men är det verkligen originals när de inte är originals?
Ja, exakt. Nej, men det är lite lustigt då. Men de får göra som de vill.
Eller är det originals? Har de köpt formarna?
Ja, exakt, det undrar jag med faktiskt. Om det tvistar de lärde, men det är lite roligt. Alltså, all heder att de tar steget och faktiskt går och styr upp liksom, så att de kan få ut sin plast till folk som sitter och rycker sig själva i håret för att det inte finns någon plast att köpa. De har ju haft det tungt innan. Absolut. Känns det som.
Och det säger ju sig att vi ska liksom köra tills all demand är uppfylld liksom. De kommer bara köra jävel nu. Och helt klart så är det så att det är nya plaster. Det var de väldigt tydliga med. Så de har hittat nya egna plaster. Som ska då motsvara de gamla lite grann. Och så har de lagt till någon italiensk deluxe-plast då. Som de säger.
Ferrarin,
ja.
Kanske smälter ner en Testarossa och tryckte ner den i sprutformarna. Nej, men det är kul.
Jag kollar på både Eagle och Simons videos idag. Och de verkar ju lyriska. Så att... jätteroligt.
Ja, men det ska bli spännande. Jussi brukar ju vara... När han gör något så gör han det ordentligt.
Känns lite så. Man får ju den känslan, precis som vi snackade lite om innan. Just det här med European Open och alltså hela grejen. Han genomsyrar ju professionalism, känns det som. När det kommer till liksom hans produkter.
Absolut.
Så det är kul faktiskt för dem, och jag tycker det är, alltså jag unnar ju alla Discmania-kastare att de faktiskt kan få tag på lite plast för en gångs skull liksom, så att det känns som att ligga under Innova som har x antal modeller själva och försöka få ut, känns ju som att de lär ju prioritera sin egen plast innan de prioriterar alla andra, eller?
Nej, det är en gigantisk satsning kan man sammanfatta det med, för det är inte billigt att bara tjoffa igång, särskilt om man vill ha högt flöde av diskar ut med en gång. Men jag såg att de hade köpt rätt märke på formsprutor, så att jag är helt övertygad att det kommer att gå fint. Oj, gröna och gula är de. Jättefina. Ja, nej, men det blir superbra, tror jag. Mm. Helt rätt väg att gå.
Gött. Mm. Så är det. Du, Henke, Worlds drog igång. Vi frågade ju Lina lite. Vi tog pulsen på henne vad hon trodde. Jag tänkte att du skulle få ge oss dina hetaste tips. Vem tar hem det?
Ja. Jag är ju så tråkig. Jag tror ju att Macbeth kommer ta det.
Mm.
Det är något galet med den människan. Alltså, när det är vankat med Majors så det är precis som att han... Han öppnar en bok till och så, oj, här fanns lite extra att ta. Tar vi fram det just nu? Så jag tror att Paul kommer ta det på NPO-sidan. Och jag är ganska säker på att Page kommer ta det också. Mm. Det viktiga med Page tror jag att hon gör en okej första runda. På The Fort, eller hon spelar första tror jag va?
Mm.
Yep. Första och sista.
Ja, gör hon första där så att hon liksom ligger med. Sen kommer hon rycka, tror jag, på golfbanan och ha ett så stor ledning att hon kan spela ganska avslappnat sista rummet.
Det känns som att hon har lite försprång också mot de andra damerna på The Fort. Just att hon kan liksom kasta i ruggigt mycket med trubbiga diskar mot vad de andra gör. Att hon ändå har liksom längden och kunna trycka lite putters och mids istället för fairway drivers och drivers. Eller så.
Jag tror absolut. Att det jag såg från Utah Open som tävlingen som jag spelade precis innan så såg det ändå, nu vet jag inte om de kommer köra damtid på några hål eller inte, men det såg ut som det var väldigt, alltså man såg Ricky och de spelade, de gick med väldigt mycket långa, höga hajser. Det tror jag damerna kommer få svårt att följa, så de måste, eller de tvingas liksom kasta den tänkta linjen. Så ja, nej, men jag, som sagt, jag tror att Page kommer att ta en.
Det är, nej men, alltså banorna i sig, jag måste ju säga att jag gillar ju ändå The Fort bättre än vad jag gillar Mulligans på ett sätt. Även om jag tycker att Mulligans verkar vara en riktigt bra, alltså dragning på en golfbana. Liksom, just att de, sen är det ju liksom, det är öppet och mycket OB. Men ja.
Jag gillar ju den typen av golf, så jag ska inte...
Nej, och, det, alltså, nej, men, och grejen är så att det här är ju liksom från... vad ska man säga? Det är ju så, jag tycker också om... Alltså, om man säger, vår hemmabana har ju gått lite åt det hållet också. Att de öppna hålen har vi ju tryckt dit lite OB och sånt på. Så att jag tycker också att det gör sig på sådana banor. Jag tycker att den här dragningen, som sagt, för att vara en golfbana, det är inte bara det här... mosa på, öppet, ingenting och ingen risk and reward liksom. För det här känns mer som att du måste sätta på bromsklossen och veta distans och vilka linjer och hur och
jag tycker inga rollers eller?
Nej, inte nej, på det sättet.
De har varit väldigt duktiga på att inkludera bunkrarna där tycker jag, och även det vatten som finns. Men just att många korgar står uppe på och kulla.
Ja, det
är en av få tävlingar jag ångrar att jag inte åkte och spela faktiskt.
Sen är det ju det här att det tillför lite med höjden de spelar på. Att det, diskarna flyger inte riktigt som man är van. Så det tillför lite svårighet också. Man behöver anpassa sig lite.
Ja, men det ska bli kul som sagt.
Mycket flippigare diskar än vad de normalt
är. Absolut.
Ja, men som sagt, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt trevligt. Och jag ser fram emot mot denna helgen faktiskt. Sen vet jag inte, de går ut ganska sent eller? Gör de inte det? NPO då? FPO kan man ju, det är rätt så trevligt att de går ut ganska tidigt. Men NPO går ut lite senare va?
11-12 tror jag.
Ja. Det blir då powernappa hela helgen innan man ska gå upp och sätta sig och bänka för en annan som är stackars gammal och trött, vet du. Så är det med. Men vi kan släppa, vi har ju dratt detta i långbänk nu känns det som, så att vi kan släppa Worlds och så hoppar vi vidare till Henke istället. Vad tycker vi?
Ja, det är mycket roligare. Mm.
Tycker jag med. Vill du köra första frågan här, Anders?
Yes. Jo, jag minns ju detta så väl. När du var med i original discgolfpodden, den riktiga discgolfpodden. Det var det väl precis innan ni skulle iväg och åka till USA. För sen minns jag att jag följde er, både dig och Emil. Men du, hur var det här att göra en tour i USA? Nu måste du liksom, du som har gjort det, spill the beans. Är det möjligt för en Svensson? Eller är det något så här once in a lifetime liksom?
Ja, alltså jag hade ju planerat, vad ska man säga, touren i USA var ju egentligen the grand final av flera års satsande och liksom träning och planering och hela det. Sen var det ju helt magiskt att kunna åka runt och kasta frisbee och kunna lina sig på det och få se alla de här synerna och spela de här banorna som man har sett och hört om och få träffa allt folk. Och liksom, det är helt grymt. Mm. Sen är det är betydligt tuffare än man tror. Man tror att man lever i drömmen och bara åker runt och kastar och har det gött. Men det är inte riktigt hela sanningen heller. Det finns en baksida och den baksida heter avstånd.
Mm.
Man kör ju extremt mycket bil.
Mm.
Så. Men det är ju alla jobb har ju sina för- och nackdelar. Jag personligen har inga problem att köra bil och sitta och lyssna på en podd. Mm. Eller sitta och diskutera, analysera föregående tävling eller liksom och börja prata ihop sig med, som Emil i mitt fall, och det som komma skall eller vart man är på väg och liksom hela den biten. Men det var grymt roligt och någonting som jag säger till alla, att får man chansen och ha möjligheten att göra det, så absolut tveka inte, åk.
Mm. Det var så fantastiskt roligt att följa också. Och hatten av, för du representerar ju verkligen också. Det var så gött att se dig i blågult. Det vek du inte en tum. Du syntes.
Nej, det gör jag fortfarande inte. Men nej, men det tackar vi absolut för. Och det är väl någonting som lever kvar än, håller jag på att säga.
Mm.
Det kommer till sånt här, och det är ju riktigt kul att man har lyckats göra någon typ av avtryck där. Mm.
Ja.
Kommer ihåg USTGC. När, jag vet inte, visst gjorde du en sån helt galen throw-in på 18 något år?
Ja.
För jag minns att de satt och kommenterade och så bara smalde till och de bara oj, 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 Henrik Johansson with a big throw-in. Det var rätt mäktigt när man satt hemma i soffan och så bara, känna.
Ja, det var ett dåligt inspel.
Ja, jo, men jag har satt den då.
Den hade varit i plurret, kan man lugnt säga, om det inte hade stått en korv där.
Nej, absolut.
Så var det också kul här med att ofta blev det lite missförstånd vilken Joe Hansen det var som spelade. Det var många som förväntade sig MJ i kommentarerna. Så var det du där som spelade? Det var ju görroligt.
Mm. Ja, Michael för övrigt är helt underbar människa. Så vi hade faktiskt möjligheten att spela en pargolf, jag och Emil, mot Michael och Jörn på PDGA:s banor i Augusta, Georgia. Jag och Emil sköt minus 21 tror jag på 18 hål. Nej, minus 20 på 18 hål. Vi tog dem med ett. De sköt minus 19.
Ja, men hyfsade scoresen då?
Hyfsat, ja. Men han är ju störtskön som du säger. Och det är han som nästan startar den här trenden med putta. Och så plocka upp minin innan den är i korg. Det är hans signum.
Ja, och han vet även, att han... man står man lite i vägen när det är hans tur så kommer disken flygande runt sig. Han frågar eller ber inte dig flytta utan han kastar bara.
Jajamän. Det har man också hört så att det är lite lurigt att filma honom för han är inte alls långsam.
Nej. Han har 3 kometer eller någon... Ja, vad det nu är. Jag vet inte ens vad det är han puttar med eller kastar med driver. Kommer jag vet jag att han kastar med som midrange.
Mm. Det måste vara rätt skönt kort att gå. Eller liksom skönt kort. Du och Emil och så Germ och MJ liksom. Ändå kan jag tänka mig att det var en hel del goa gött tugg och sköna småsykningar.
Det var det absolut. Jag och Emil reste ju med Germ.
Mm.
Så vi bodde ju jättemycket med andra. Han ägde ju till och med våran bil som vi köpte där borta. För vi kunde inte äga den själva.
Det är bra.
Det är också en liten side note. Så vi köpte en bil i Jörns namn. Eller ja, han skrev på papperna.
Precis.
Ja, ja. Magiskt. Men det var innan du hade... Eller hade du någonsin turnébussen från Prodiscus?
Nej, han köpte ju den året efter.
Ja, just det. Så var det.
Jag skulle ju åka tillbaka och kört en säsong till. Men så kom det lite annat emellan. Så det vart bara en säsong tyvärr.
Mm. Ja, så är det med. Du, har du tips till andra som tänker lite i samma banor som du gjorde? När du kommer till åka över och så vidare.
Ja, men planera. Vad ska man säga? Hur, vilka, alltså jag tror ju, jag och Emil, vi satte oss nog ner ganska snabbt. Vilka tävlingar vill vi åka? Eller vilka vill vi spela? Alltså rangordnar vi tävlingar. Och därefter så skapade vi ju våran tour. Sen missade vi ju någon tävling och sådär. Men liksom, vi gjorde ju den touren som vi ville göra. Och de tävlingarna som vi ville vara med på. Liksom. Det tror jag är jävligt viktigt. Och sen även att man... Jag tror inte att det är få spelare som bara kan bestämma sig idag och så åka till nästa säsong.
Mm.
Det kräver nog en 2 års planering med ekonomi och med liksom träning fysiskt. Och planering, resor, visum... Alltså allt sånt praktiskt också. Så det är liksom inte bara bestämma sig och åka. Utan det är att ihop med att fråga andra skulle jag säga. Framförallt då om man känner någon på andra sidan pölen.
Mm.
För de har sjukt mycket tips och liksom även komma med råd. Och så inte vara svensk utan liksom vara mer framåt och fråga folk där borta. Liksom, för de är... Generellt kan jag säga nästan alla, i alla fall i Discord-familjen, så du kan fråga vem som helst där borta och du får garanterat hjälp. Det är liksom ingen som lurar dig eller på det sättet. Det är nog de grejerna. Planera, träna målmedvetet och så liksom se vilka tävlingar du vill åka på och så planera därefter.
Mm.
Och så ha skoj, det är absolut det viktigaste.
Ja, passa på och njut. Men du, har vi i dina ögon några spelare som skulle kunna lyckas på touren i USA? Alltså
absolut. Nu är det, skjuter jag ju mina konkurrenter upp i skyarna här, men det gör jag så gärna. Nej, men det är klart att vi har sen lyckas. Om man ska definiera lyckas, men det är ju, jag hade ju, när jag körde så hade jag en långsiktig plan. Jag hade ju tänkt att jag skulle vara borta i 3 säsonger och 3:e säsongen skulle jag lyckas.
Precis.
Det var min grundtanke. Så att jag tror ju att för att åka över så man ska nog inte tro att bara för att åka första året så kommer du slåss med Ricky och Paul och Calvin och alla andra borta i Eagle. Det gör du inte. Utan man får nog liksom ha ett mer långsiktigt mål. Men absolut så ser jag ju Linus självklart. Hagman ser jag också sitter där. Vill man absolut. För att nämna några.
Där har ni en buss. Det är, och så, det är bara dra. Jag drar bangbass som drar igenom staterna. Ah, oj, oj, oj. Nej då. Ja, men det, jag fattar.
Nej,
vad du
men
menar.
Det är absolut.
Men det är också det där, någon, gäller ju också att vara så icke-svensk som du säger. Och våga ta för sig också.
Ja, nej, men, ja, men våga fråga. Folk kommer inte komma och säga till dig hur du ska göra, utan du måste ta reda på det själv.
Precis som du säger också, att försöka skapa sig kontakter liksom lite innan också, om man har en plan på att åka över. Ja, men försök att snacka lite med folk som är över och gör touren nu. Och jag menar, det känns som de flesta människorna är ju väldigt, väldigt öppna och trevliga. Alltså utav de som är i USA och kanske inte... Jag vet, som, jag menar, det lilla jag träffade Germ känns ju inte som att han är en riktig knickedick. Liksom. Han verkar ändå ganska soft och öppen och frispråkig.
Absolut. Absolut, när jag gör mig grym. Jag hade ju möjligheten att åka över ett par gånger innan touren. Liksom lyckades lära känna några av dem innan. Så det var ju väldigt mycket frågor fram och tillbaka innan vi stack över.
Det kanske också är ett litet tips. Eller så, att åka över och köra några enskilda tävlingar liksom lite innan och klämma och känna lite på folk och försöka skapa sig lite kontakter kanske.
Ja, det skulle jag absolut säga. Och framförallt så får man ju sen, eller man bildar ju sin uppfattning om spelet. Även om man tror att det är discgolf, det är precis som här hemma, men det skiljer sig lite. Så det gör det.
Det är kul att du är inne på det, för det är ju nämligen nästa fråga. Lite så. Just vad som skiljer sig hemma och där. Och den är en fråga som vi har fått delvis från Putte och från Henrik Norberg. Med lite olika take på det då, men just skillnaden på att spela i USA och Sverige. Eller så. Och tävla. Vad skulle du säga är de största skillnaderna?
Det första jag tänker på är att hålen är längre. Generellt. Alltså... Det är väldigt få hål som är under 80 meter på tre. Till exempel. Alltså, ja, jag har sett en par tre där borta som ligger i Sverige eller i Europa kanske ligger på 120. Då ligger den på 130 där borta. Och liksom, men generellt, jag upplever det som att vi använder mycket mer spetsigt där borta än vad vi gör här hemma. Det är en första grejen, och den andra grejen är att det finns så extremt mycket spelare där borta, vilket gör att det finns så extremt mycket, vad ska man säga, kvaliteten är bättre på grund av att det är så många bra. Så varenda kast räknas. Det gör du ju här hemma med, självklart, men där kan du ju rasa 7 placeringar på ett kast. Hemma kanske du tappar 1-2.
Hur ställer du dig till det? Jag bara tänker själv här lite nu. Det här med just att de också kör strikt en runda per dag. Hur ställer du dig i den frågan?
Jag är jätteförespråkare för det. En runda om dagen. Jag försökte få in en runda om dagen. Jag vet att ni har varit inne på det här innan med MP och så i Sverige. Jag var ju med i den tävlingsgruppen som bildade det nuvarande formatet som är idag på NT. Men jag försökte få igenom 3 runder om dagen. Eller en runda om dagen i 3 dagar. Men fick inte igenom det riktigt. Och jag hoppas någonstans att vi kanske har kommit så långt i sporten att vi behöver gå dit. Alltså fysiskt och liksom där, hela det här att man kommer till banan. Man gör sin uppvärmning, man gör sin inspelning, man går sitt varv, man stretchar, man joggar ner, alltså varvar ner. Man analyserar sin runda, man åker hem, äter, fyller på depåerna och sover och så är det en ny runda dagen efter. Jag tycker absolut att det är det överlägset bästa. Det var till och med så något år att jag åkte endast på de tävlingarna där det var en runda dag. Så allt som var mer än en runda var ju bort.
Jag menar, du har ändå varit över också och haft det formatet under en längre tid liksom. Alltså när du var över och gjorde din turné, du och Emil i USA. Så att jag tänker att det är också skönt att veta att, för det är precis, du ger ju mig svar på de frågorna jag tänker att det är. För jag tycker ju att det är lite av en styggelse att spela två runder på en dag. Det är svårt att hålla fokus över så lång tid. Och jag tror att
när jag var över så tycker jag ju att, alltså det var ju en sån extrem fördel då när man var spelade så mycket.
Mm.
Då märker man ju jätteskillnad på dem som har andra sysselsättningar än bara discgolf.
Mm.
Vilket gjorde att jag kunde ju liksom hålla mitt fokus. För mig var det inte konstigt att spela två. Eller det var inte lika jobbigt. Så kan man uttrycka det. Sen var man ju lika trött. Eller tröttare liksom. Men absolut. Och där vi står idag. Och liksom för att få upp seriositeten. Och liksom hela det här med att kunna bygga en hype kring en tävling. Så anser jag att vi måste ha en runda om dagen.
Mm.
Och alla går ut på rätt. Med titeln. Så då kan du liksom, om man bygger upp en läktare, gör en introduktion om varje spelare. Eller så kan du göra som i GBO att alla spelare får välja sin startlåt. Liksom. Mm. Eller ja, men gör något extra.
Arrangörerna som lyssnar, ta åt er här nu. Jag lovar att komma och grilla också. Varje kväll. Det blir något riktigt bra av det.
Ja, nej, men precis som du är inne på, Henke, jag tror ju att det är dit vi behöver komma för att det ska bli, liksom, jag tror att resultaten kommer bli bättre på ett sätt. Alltså du kommer kunna prestera på en högre nivå, för du har liksom, ja men du kan ladda om precis som du säger, alltså ja men en runda gick dåligt, och men du är hem och så tankar ny energi och laddar om och funderar och liksom istället för att köra slut på det totalt, alltså försöka liksom alltså lappa ihop det som finns kvar av det på runda två, för det går ju sällan bra alltså. Det är få som kan vända det, tycker jag. Men ja, vi får se. Nej, får se om vi kommer dit.
Och då går man ju ännu tyngre in på liksom att bränna de reserverna man har i kroppen. Och försöka hitta eller bygga upp dem igen till söndagen. Det är ju ja, det är tufft.
Och Lina var inne på det lite också, alltså just damerna. För dem blir det ju svårt, just det här med att prata liksom varma tävlingar och så vidare, och bibehålla liksom vätskebalansen på ett vettigt sätt utan att faktiskt inte kunna gå på toa som vissa andra kan göra. Så jag menar, det är mycket att vinna på det, även om man ska se det liksom ur ett väldigt brett perspektiv. Nu kan inte jag sitta och prata för damspelare, för jag kan inte riktigt relatera till det. Men ändå. Nej, men jag tror
men absolut.
Men jag tror vi har ingenting att förlora. Snarare tvärtom.
Vi kanske kommer till en punkt där det till och med blir ett krav för att kunna genomföra en sån stor tävling som vi förhoppningsvis kommer kunna göra sen när det blir så många spelare både på dam- och herrsidan. Så att då kanske det krävs att man utnyttjar hela
den. Jag hoppas ju absolut. Ja, men jag hoppas ju absolut det. Jag anser inte att det är en självklarhet att alla ska få vara med och spela till exempel en Sverigetour. Mm. Det ska ju vara ett privilegium att få göra det. Det är absolut. Så det får vi hoppas och tro i framtiden.
Ja, faktiskt. Jag tror ju som sagt också för att kunna få in mer sponsorer och så vidare. Mm. Precis det du pratar om. Den här hypen som du kan bygga kring det. Mm. Det blir liksom mycket enklare att ja, men som de som spelar sämre går ut först och så har du kvar det liksom de högsta korten till sist som spelar ut sen och så liksom kan du liksom bygga upp stämningen kring det. Jag tror att det är gött. Nu var vi inne lite på vad kan vi göra för att utvecklas på hemmaplan här, men vi kan ju rulla tillbaka till den sen. Eller så. Yes, Anders.
Ja, men Henke nu då. Du har ju spelat rätt många tävlingar. Vilka rankar du som topp 5 om du kan liksom minnas några riktigt sådana här höjdare och varför blir det just dem?
Överlägset är ju USDGC. Den är egentligen 1, 2, 3, 4 och 5 i min bok. Men jag tycker de har liksom en helhet som är den är helt grym. Alltså när man väl har kvalat in så blir man så väl omhändertagen från från det att man kommer första dagen tills man åker hem.
Mm.
Och liksom det här, men precis som du säger, de har ju liksom en egen hospitality area för spelarna. Så det är ju gratis mat, gratis dricka, liksom det finns puttkorgar, det finns snacks. Alltså bara en sån sak.
Mm.
Den personen, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är ju samma gubbe som står där och grillar varenda år.
Mm.
Och så kör de ju sin magiska pulled pork där, jag tror det är torsdagen de brukar ha den.
Mm.
Och den är, då går han upp så här 3 på natten och börjar liksom helgrilla den.
Mm.
Så det är ju för att den ska vara klar där vid 10-11. Och det är, ja, men bara en sån sak, och det här att du blir hämtad på parkeringen med en golfbil och så frågar de, vart vill du? Ja, jag vill till driving range. Ja, då kör man dit, eller jag ska till puttgrinen, då får man åka dit.
Mm.
Liksom, ja, nej, den är, säger det till alla och alla som har frågat, att kvalar man in, åk.
Mm.
För det är inte säkert att man kvalar in någon gång. Alltså du missar det bästa av det bästa.
Mm.
Och nummer 2 är väl lilla USTGC då, eller European Open i Finland. Jussis. Mm. Den är också fantastiskt bra, välskött och liksom, ja, men det är också väldigt likt väldigt lik European Open. Grym bana, bra bemötande, det finns allting.
Mm.
Och sen att det finns, jag vet inte hur många tusen finnar det är som är där och tittar. Alltså det, för jag tycker det är så peppande när det liksom är så extremt mycket folk.
Ja, men det blir lite rockstjärne-feeling så. Ni är ju...
Ja, men man höjer sig när liksom, du ser ju inte mellan hålen, för att det står bara folk där. Du ser bara fairways. Det är så jävla grymt.
Mm.
De är ju överlägset bäst på det i världen. Det, jag har nog aldrig spelat någonstans där det har varit så mycket folk som det är på gruppen.
Mm. Finnarna har fattat.
3 får jag ändå säga. Ja, absolut har de. Nej, men 3 får jag nog säga GBO eller DDO.
Mm.
Det är ju, det kan jag säga att till de som frågar om man får välja en tävling att åka på. Låt säga då att man inte har kvalat in till USTGC, så säger jag ju att åk till Emporia.
Mm.
Hela upplevelsen kring, de har ju tagit det här med allt vad kringarrangemang heter till en nivå som inte går att jämföra. Och det är svårt att se att någon ska slå det någon gång.
Mm.
Alltså hela stan är med. Alltså jag är med Dynamic för att sluta upp för det här. Var du än går i hela stan så står det Welcome Disc Golfers, Good Luck at DDO.
Mm.
Det är helt magiskt, och speciellt då så går man runt där och så hör man att man har en rolig dialekt, så frågar man vart är du? Sverige, och med en gång. Liksom, överallt, det kan vara på Walmart och det kan vara på Starbucks eller liksom.
Mm.
Ja, det är helt grymt.
För oss svenskar så är det så absurt att en liksom stad kan sluta upp för en discgolftävling. Alltså det, när händer det här?
I Lidköping.
I Lidköping.
Eller inte.
Ja, men, hur stor är Lidköping i förhållande till Alingsås?
Ja, det är lite mindre såklart. Det kanske skiljer en 20 000 eller något. 15-20 000.
Ja, jag vet inte. För Emporia där DDO är ju lika stor som Alingsås i befolkningsgrad.
Ja. Ja, men ja, det är grymt. Men Alingsås är kanske en sån stad. De har ju den mitt inne i smeten där. De får bygga på det här varumärket. Mm. Discgolfstaden.
Ja. Mm. Hålet kastar ut från slotts... balkongen
där. Det var svårt.
Så får du en potäter. En pöse potäter.
Det var för övrigt där en olaga slott som jag vann min svenska titel i grillning också. Så det ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, du ser.
Det är så stört.
Då har du kontakt med det. Det är ju bara det.
Gött.
Ja, men sen efter det måste jag säga Maple Hill.
Mm.
Eller Maple Hill Open. Mm. Det är nog den banan som jag har spelat som är den svåraste banan sett i banpar. Alltså.
Mm.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad jag spelade ändå rätt okej. jag kom nog topp 20 på tävlingen, tror jag. Mm. Men alltså, det var så här, varenda gång du gick in under par så var du supernöjd.
Mm.
Och så just det avslutningshålet som är där när man liksom sitter, när folk sitter bakom där och du ska kasta in mellan de två gärdsgårdarna. Den är grym. Det är också...
Alltså, ja, det är som när man bara blundar och vill ställa sig på första tin och dra den. Alltså, det är ett sånt brutalt bra första hål.
Ja, det är svårt, för man är, i alla fall jag blir så extremt upppumpad också när det är så. Så ropar de ens namn och så bara, nu ska jag ta i för hela Sverige här, det är blått och gult. Och så drar man ett sånt jättehåll 45 grader ut vänster. Nej, men skämt åsido, men det, man får tänka på att hålla igen lite, för annars kan det gå väldigt snett där.
Ja. Hur spelar det för dig i det hålet? Om man tänker, tycker du att det passar dig eller känns det som att det är helt superkeff?
När jag var där 2015 så var ju inte korgen riktigt så långt in, tror jag. Utan jag för mig att det var att låg du vid gärdsgården så hade du typ en 12 meters putt, tror jag.
Ja, just det. Mm.
Så jag tror inte att du behövde kasta riktigt så långt in i skogen, vilket gjorde att placeringen på driven var inte lika... Det var mer viktigt att komma långt. Nu är det ju långt och placering i sidled. Och det är samma hål 3, vet jag, att de har flyttat bak utkastet, och det gör jag ju för att jag... Att de inte hade gjort när jag var där. Det är inget roligt vänsterhål som det är eller var då, och nu är det än värre. Men jag gillar det. Alltså, jag tror inte ut, man bara inte jag kommer ihåg det. Det var verkligen så här, missar du din linje på driven så kostar det minst en bok. Och det var typ på alla mål.
Ja. Det är en bana som är med på min bucketlist faktiskt, måste jag säga. Jag tycker att den ser magisk ut. Sen kommer jag att kasta skit på den troligtvis, men det får vara.
Ja. Men då, sista tävlingen som jag måste säga, det är ju ändå den som alla eller många pratar om, det är ju Beamstafling. De Milo-banorna i Portland. Fast hela Portland tycker jag ju är helt grymt. Tyvärr fick de inte spela Blue Lake nu när på Portland Open. Men då har Blue Lake och då även Pier Park i Portland som är riktigt bra banor med. Men Milo-banorna är ja, det är en fröjd att bara gå där. Alltså bara titta på de här gigantiskt stora träden och liksom hela det är grymt. Sen ser man ju inte hur svåra de banorna är. Alltså de gör det så sjukt lätt på TV eller på tuben.
Ja.
Det är nästan, alltså, när man själv har varit där så blir man nästan irriterad.
Ja, det är nog det som har varit häftigt att vara där och spela, just att se liksom, alltså se vilken extrem skillnad det är. För jag tror att det är lätt att sitta och vara så här softpilot liksom, och bara tänka, men alltså, vad håller du på med? Varför kastar du så? Men jag tror, som du säger, det är, man lär få sig en sån riktig god uppsträckare liksom.
Ödmjukhetsmedicin.
Humble pie.
Ja, precis. Man ser igeln drar iväg en sparkhäser över två träd som man inte ens tänkte att de kan man inte kasta runt eller över, men det kan man.
Såg ni för övrigt hans första kast med nya DD? DD.
Ja, 726 feet eller vad det. Ja.
Helt vansinnigt.
Det är ändå ganska långt.
Ja, vad grymt. Du, det var ju en härlig topp 5.
Verkligen. Så är det, vi var ju inne lite på det, vad vi ska göra för att utvecklas på hemmaplan där. Men jag tänker att vi kan fördjupa oss lite mer, för att det är ju inte bara liksom tävlingsbiten och sånt. Men vad tycker du vi ska göra för att kunna utveckla sporten här hemma?
Vad tänker vi? Alltså
i det stora hela tänker jag.
Hur vi ska ha tävlingen eller hur man ska göra som spelare? Eller?
Ja, eller liksom vad kan vi... För men som sagt, vi har ju haft den här extrema genomströmningen. Har vi bara sett hemma, eller liksom hemma säger jag. Det är hemma i alltid Onsala för mig, men just man ser det på alla banor i Sverige. Liksom, det är ju jättemycket folk och vi behöver ju ta hand om dem. Och det är så mycket grejer som man behöver. Liksom, för nu står vi inför en helt annan grej mot vad vi har haft innan. Vi behöver ju liksom sträcka upp det mesta. Vi ser ju Mellgren kör ju amatörtoren. Jag tycker att det är ett sjukt bra sätt att liksom börja dela på det. För jag tycker du var inne lite på det. Att alla kan inte spela NTS till exempel. Eller kan eller bör inte. Eller vad ska vi säga?
Nej. Ja, men jag är lite inne på, jag vet att Börje Smith har pratat lite om det också, men jag tycker ju att det här med alltså, typ ett tourkort, den idén, alltså någonstans, för så var det när jag började, jag kommer ihåg första gången jag körde Sverigetouren, då var det så, jag kommer inte ihåg om det var 2009 eller 2010 eller när det var där någonstans omkring, att då var det att placerade jag på en viss placering på totalen så fick du garanterad plats till tävlingen året efter. Och jag var liksom inte, absolut inte med i toppstriden om att vinna någonting. Men liksom, det var det jag krigade för. För jag kommer ihåg det väl att jag spelade i Falköping och det regnade horisontellt och var kallt. Och jag hade bara huvudet. Jag ska spela färdigt den här rundan för jag ska ha min totalplacering så jag får vara med nästa år. Liksom att man går åt det hållet, för då blir det intressant för de här spelarna som kanske ändå inte är med och slåss i toppen också. Att då spelar de för sin existens att få vara med och spela de här privilegierade eventen. Och sen kanske man ska ha någon typ av kval. Alltså jag tänker ju, så som det är uppbyggt idag i Sverige med de här regionala torerna, att om man till exempel Västkustoren, Smålandstoren, Origotoren, Mellansvenska toren, Norrlandstoren eller vad det är. Det är som att man någonstans kan spela till sig ett torkort eller liksom ett wildcard till en deltävling eller liksom något åt det hållet. Även om också är det så mycket spelare så att vi kommer liksom inte kunna köra med anmälningsförfarandet.
Nej. Jag är helt inne på det också. Jag har också varit inne på det just när man hörde Brody liksom prata om det. Det här med liksom, just för han var inne på det och rating och sånt, men just det här med torkort som de har i golfen och så vidare, att du får spela det till och liksom komma upp. Och det är ju samma sak där, det är amatörtoren till exempel. Vinner du amatörtoren eller kommer liksom topp 5 på den eller vad som helst, då kommer du in. Kanske du spelar det till den här platsen då för att faktiskt kunna vara med på NT-tävlingarna sen, till exempel. För det är som du säger, vi är väldigt mycket folk.
Jag tror att det hade varit någonting liksom. Och sen även det här kanske att man, jag vet inte, en idé bara att man skriver ett kontrakt med säg 5 klubbar och så säger man att vi kommer ge er det här stödet om det är på. Nu lever jag, tänker jag, väldigt fantasifullt, men att ni får det här stödet mot att ni arrangerar tre, ni binder er att arrangera 3 MTS 3 år i rad och för det får ni det här och liksom även det här som vi, jag vet inte om ni har varit inne på det och Matte har svarat där med att ha en torgeneral liksom, att inte det funkar skattetekniskt absolut, men liksom försöka hitta någon väg åt det hållet tror jag. Alltså så som man tänker som i USA liksom, där, ja, men DDO har vunnits länge. GBO, eller Maple Hill har också varit ett stopp. EU State ska vi inte prata om. Eller, alltså de har ju nästan samma tävlingar varje år som är återkommande. Och det gör ju, då blir det ju en igenkänningsfaktor och liksom blir en hype. Sen kan vi ju prata om Santa Cruz, men det är det är en hype, men den kanske inte håller för så mycket mer än en hype. Men alltså det är ju, men jag tänker ju liksom, nu har vi ju tyvärr inte Järva på den. Jag har ingen aning, Järva går säkert att lösa en 18 bra hål ändå. Jag vet inte, jag har ingen aning vilka håll som är borta och inte. Och så har du terminalen i norr om de är intresserade. Och så har du ju Alviken i Västervik som jag tycker är riktigt bra.
Mm.
För att nämna några, nu har jag säkert glömt någon. Men det är liksom, varför inte köra dem på en treårsperiod för att bygga någonting liksom?
Mm. Det hade varit...
Du måste tävla på svåra banor.
Ja, men det är också jätteintressant att du nämner det, för det blir ju den här, de som vill vara med upp och slåss i toppen behöver ju också spela in sig och framförallt utveckla sitt spel för att kunna liksom prestera på de typerna av banor. Och har du samma återkommande banor hela tiden också, då vet du ju också vad du behöver träna på och jobba på och bli bättre på och liksom hela den biten. För det, jag tror att det är som du säger, jag tror att det har varit superbra för sporten, just att du har återkommande stopp på liksom alla de här.
Mm.
Ja, men absolut. Det blir lättare liksom för man planeringsmässigt som är en själv, liksom småbarnsförälder. Man försöker pussla så mycket man bara kan för att få ihop livspusslet hemma ihop med tävlingar och allt det. Liksom. Och har man då återkommande och ofta då att man till exempel kan ha dem nästan på samma helg varje år.
Mm.
Och så gärna utspritt med då. Så hade ju det varit... Från mitt perspektiv är det absolut att föredra.
Mm.
Mm. Men du är lite på samma spår där då. Vi var inne på det. Men hur ser du på utvecklingen av våra banor? Är det någon som har växt på dig? Att det här är den vägen vi ska gå? Eller någon som till och med har... Du känner så här, nej, det här är inte rätt väg. Mm.
Ja, men Alviken tycker jag ju är... Den spelade första gången förra året på Parasen och den var, det blev jättepositivt överraskad.
Mm.
Jättekul liksom. Och då är den ändå ganska nylagd och det tar ändå ett par år oftast innan en bana riktigt sätter sig. Men det var en fröjd från första kastet.
Mm.
Sen
ja, men nu får de ta det som... Du behöver inte vara blyg här nu. Utan nu får de ta det som lite konstruktiv kritik. Eller hur? Från en världsvan spelare liksom.
Ja, för det rätta världsvan. Nej, men det är många banor som jag tycker står still. Eller liksom, nu ska jag ju vara ärlig och säga att jag inte varit jättedelaktig i byggandet av Omsala. Jag har lagt in några kommentarer på bansträckningen så att jag inte slår mig inte för bröstet för de nya byggarna, utan det ska övriga i Omsala ha har kräv för. Men jag upplever ju att generellt i Sverige så är barn för korta. Alltså vi behöver ha längre. När jag spelar i Sverige så är det väldigt sällan jag behöver använda diskbänksvarvet.
Mm.
Och jag har tillhört dem som har kastat långt. Och liksom förr var det en jättefördel att kasta långt.
Mm.
Idag är det väldigt få banor man har. Nu är det ju självklart för att jag gynnas av det, men det är väldigt få banor där du gör det idag.
Mm.
Det är liksom, sen ska inte det, bara för att du kastar långt ska du ha fördel, absolut inte. Det ska ju vara en bra mix, men jag tycker någonstans att vi behöver ha längre hål. Ett par tre kanske inte ska ligga på 80-90 meter. Nu så generellt så kanske jag ska upp på en 110-120. Och då är det många som säger, ja men jag vet att damerna kanske inte kastar dit. Nej, men det bygger en damtur då. Ska man ändå ha? Då säger jag nu då att du får från förbundet att hej, Onsala Discgolf, vi kommer att köra 3 år med er. Så ni får en till 3 år var. Vi vill att ni bygger dagtid på de här hålen.
Ja.
Så jag ser inte något problem i det heller. Liksom, för det är ju fysiskt byggda olika, så är det ju bara. Mm. Alltså, för att pressa en topp herrspelare så krävs det en sak, och pressa en topp damspelare krävs det en annan sak.
Mm. Men visst var det lite så.
Och det är grymt om man kan spela på samma bana, absolut. Mm.
Ursäkta, jag avbröt det, Henke. Men visst var det lite mer så förr? Jag tycker det, för Onsala hade ju damti på, alltså en av de första bansträckningarna på 90-talet vet jag att vi hade sjuans hål. Det gamla klassiska, nu par fyran, typ 200 meter. Där hade vi ju uppe på kullen låg det ett damti för. Och sånt.
Jag har inte sett så mycket så. Sen har jag, när jag var framförallt så måste jag säga, det var nog Danmark jag såg det först. Där hade de typ tre olika utkast på varje hål.
Mm.
Liksom att du, och de låg nästan alltid i linje.
Mm.
Så att du hade liksom det närmaste utkastet, sen när du kanske 10 meter bakom låg nästa utkast och så hade du 20-25 meter till. Mm. Så när du känner att du börjar nå på det närmaste utkastet, då kan du flytta baket och så liksom successivt. Sen går inte det på alla hål, men det är ju en tanke också, absolut.
Mm. Verkligen.
För det är något som jag känner. Sen, det är ju få banor i Sverige som du riktigt... Nu har inte jag rest så mycket de sista åren, men det är ju väldigt få banor som du liksom kastar mycket, mycket spetsigt.
Mm.
Nej. Terminalen är väl lite åt det hållet på vissa hål där du verkligen behöver liksom placera och kasta ordentligt. Och Ale var väl lite så också något av dem, men sen behöver vi tappa lite.
Ja, men absolut. Sen har du ju... Ja, men vad har vi med? Du har ju Alviken är väl några hål där det är så med. Och sen har du Järva, självklart.
Ja, framförallt Masters layout och sen har du på den.
Ja, nej, men nu nämner vi de stora banorna, absolut. Som sagt, jag har inte rest så mycket, men jag menar, du har ju Ymer, hål 5, till exempel. Om man nu väljer den. Det finns ju hål 18 på Ymer, där också liksom, nyttjar en spetsdisk.
Jag tror vi är inne och petar i det här som vi ständigt återkommer till. Att det är hur vi ska driva sporten framåt. Det är det här med att bygga fler tävlingsbanor med högre nivå på.
Absolut. Det är ju bara att titta. Folk kastar ju mycket längre idag. Diskarna går längre. Det är ju en självklarhet. Banorna måste följa det. Det är ju som bollgolfen när Tiger la om sin sving och helt plötsligt börjar slå hur långt som helst.
Mm.
Oj, han kunde ju gå ner på järnklubbor och spela istället för att spela med spoon eller driver.
Mm.
Ja, det är häftigt alltså. Det är roligt att se, och jag, som sagt, jag tror ju på den här blandningen som alla pratar om. Alltså vi behöver mer nybörjarbanor, för vi behöver också segregera bort, för det är ju ens fel ord att säga, men jag tror ju på att vi behöver ha bredden, för att som vi var inne på det här med att vissa banor är inte kanske anpassade för om du precis börjar spela. Alltså gå ut och spela Onsala eller Ymer eller vad som helst. Det blir tungt alltså, direkt. Och du kommer nog tappa mer folk än vad du vinner med folk, tror jag.
Men det får bli så att vi får börja klassificera dem som vi gör våra backar i fjällen liksom. Det här är en svart bana. Då går man inte ut och kör den som nybörjare.
Jag tror att det finns på till exempel discgolfbanor.se.
Mm. Men folk
fattar inte det. Det här med A, dubbel A, trippel A.
Amen.
Nej. Men det kanske ska... Jag vet att vi har ju i Onsala har vi satt upp en ny skylt. Och kanske det ska stå en klassificering där. Eller liksom på banan. Jag vet inte hur man ska... Det är jättesvårt att nå ut i allmänheten heller. Som inte är insatt i discgolf-communityn på det sättet. Men,
Nej. Men precis som du säger. Alltså kanske sätta någon form av så här. Det här är en... avancerad, men en tävlingsbana som är liksom håller nivået svårare. Och är det så att ni tycker att den här banan är riktigt svår, så har vi Kungsbackaskogen till exempel, som kanske är mer anpassad för de som vill börja testa och kasta lite, för ni kommer ha mycket roligare på den banan. Till exempel, om vi ska säga, det finns ju...
Absolut.
Jag menar, det här exemplet går ju säkerligen att föra på alla olika banor i Sverige, men bara för att dra någon referens till det är vi båda är ganska bevandrade i, så att säga.
Absolut.
Så är det med. Jag tänkte, Henke, hur ser din träning ut när du ska förbereda? För jag vet ju att du har varit ganska, ganska strikt i din träning. I alla fall förr. Vet jag inte hur mycket du tränar nu, men förr var du väldigt strikt.
Men jag kommer ju från hockey som bakgrund, tror du eller ej. Men så jag vill ha min försäsong. Jag rör knappt en frisbee från, men i stort sett från oktober till februari. Mer än kanske puttar inomhus. Och beroende på hur mitt tävlingsschema eller min tävlingsplanering ser ut när tävlingarna börjar för säsongen, så planerar jag min träning därefter. Liksom så att man inte kör för hårt eller liksom är mer tränad när liksom man ska vara på väg uppåt och så vidare. Och sen vad för typ av träning jag kör, så kör jag mycket med kettlebells, mycket med gummiband, kroppsvikt, mycket balansövningar, explosivitet. Sen så cyklar jag en hel del. Jag kör mycket trainer, alltså konditionsmässigt. Jag åkte på hälsporre för några år sedan här, innan EM 2018. Så då, efter det har jag inte vågat springa. Ja, det blir cykling för mig.
Jag har allt sett dina poster på Instagram när du sitter där och cyklar tills du svetten bara lackar.
Ja, men det är bra, ett roligt sätt att bedriva en tråkig träning, brukar jag säga. Mm. Konditionsträning tycker inte jag är speciellt roligt egentligen. Men kan man köra ett race och köra med några andra, så blir det tävling. Då kommer man ihåg den. Då blir det bra.
Ja, men det är snällt också mot våra gamla gubbkroppar.
Ja, absolut är det ju så. Så att, nej, men det jag rekommenderar alla att testa faktiskt. Och även om det kanske inte är jättekul alla dagar att sitta stilla på en cykel och köra. Men det funkar. Mm. Nej, men och sen är det väl så när jag väl har valt eller känner liksom att jag är det stadiet i träningen att nu är det dags att börja plocka fram diskarna igen. Då är det ju mängdträning. Alltså hitta tajmingen i alla kast. Nöta puttar. Nöta drivers. Alltså nöta alla vinklar. Det sista är väl egentligen. Då står jag liksom nästan bara på fältet och nöter med min tänkta väg. Eller med de diskarna som jag liksom har tänkt att jag ska använda på säsongen. Och då kastar jag ju bara med dem så att jag kan dem innan och utan. Sen har jag förmånen att jag kan cykla diskar in och ut. Nu cyklar jag inte alls lika mycket diskar som jag gjorde förut. Men vilket gör att nu blir alla diskar som jag eventuellt kastar bort eller så vidare. Det blir mycket svårare att ersätta. Men ja. Så lägger jag upp min träning eller vad.
Grymt. Du, vi har ju fått in lite lyssnarfrågor också. Och då är det från våran...
Spännande.
Ja, nu håller jag hatten här nu. Det här är då från Claes Nordin, FDTRB. Hur tycker du att Onsala som bana och miljö har förberett dig på övriga discgolfvärlden?
Men jag tyckte ju att basen hade jag när jag väl bestämde mig för att inte bara spela i Onsala eller Göteborgsregionen. Så basen fanns där absolut, men jag gjorde misstaget som jag tror väldigt många andra gör också, att jag spelade hålen och jag spelade inte kasten. Alltså med det menar jag som att man håller ett Onsala, ska jag ta den gula disken och sikta på det trädet med den vinkeln. Bara för att jag vet att jag ska göra så, för jag har gjort det 300 gånger. Medan du kommer till en ny bana där det egentligen är exakt samma kast, fast precis, då har du inte referenspunkten på den disken och det trädet. Så att det, men generellt så absolut så tyckte jag att Onsala förberedde mig väldigt bra.
Ja, ni hade väl en väldans tur att ni höll till det just där och blev långkastare, med tanke på att du var tvungen att ta till det när du kom över pölen sen till alla långa hål.
Absolut. Det, jag hade ju det ju inom situationstecken jobbiga läget att jag var tvungen att lära mig touchspelet.
Mm.
Jag gjorde ju som Ted också att jag kastade ju Piranha för. Och det var ju för att den flög inte, så den kunde du ta i och kasta 60 meter.
Mm.
Så att jag hade ju det problemet också. Och det är de som spelat med mig genom åren vet att jag kan kasta långt, men han kan inte kasta 60 meter inte kvar i det året. Eller gick inte i alla fall. För jag vill tillägga.
Mm. Nej, men det är, ja, det är väl lite det som också har, om man säger så, de spelarna som vet kommit från Onsala, eller framförallt det gamla gardet liksom. Det var ju mycket maxa allt.
Mm.
Gick du kasta över någonting så kastade man över någonting. Det, eller så, och så köpte man piranan och så kastade man piranan. Allt man orkade.
Absolut var det så. Vad ska du kasta mellan två träd när du kan kasta över?
Mm. Finns ju en anledning till varför det heter Onsala-bomb för alla er ute, bara så ni vet. Mm. Ja, mäktigt. Du, Putte, han frågar, vem är längst utav du eller jag? Hur lång är du?
Putte.
Ja, alltså Putte. Vad heter han? Putte Andersson?
Ja, Putte Andersson. Oj, jag vet inte hur lång han är, men jag är...
Nej, alltså han menar utav dig och mig. Du eller
Ted? Aha, jag är 1,71.
Ja, då är du längre, vad är du? Jag är bara 1,70.
Ja, vi får la mäta nästa gång. Ja. jag får ta på mig mina platåskor så får vi mäta.
Ja, jag tror vi drar jämnt skägg nästan faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. Men,
ja, men du har ju lite hår på huvudet med, så du får ju
betoning,
så det är lite fluffare ut.
Med betoning på lite kan jag säga faktiskt.
Får du tänka på. Jag tänker på att Ted är ju en gammal gubbe också. Han börjar krympa nu.
Lastgammal.
Ja, jag ska vänta något år till då, Ted.
Precis. Ja, lätt. Mm. Ja, så är det.
Du, Elina. Hon har ju ett gäng frågor. Jag kan dra den första här. Gult och blått. Är det hemligheten till framgång för dig?
Det är absolut hemligheten. Nej, men det är skämt åsido, men det börjar med att jag aldrig varit en förespråkare av Tivoli i Bergen.
Mm.
Och sen, så det var där det började. Jag kan inte ha 17 olika färger i väskan.
Mm.
Det går inte. Min OCD slår in och det funkar inte.
Mm.
Så jag börjar med, först tänkte jag en färg. Men så insåg jag att det kommer bli jättejobbigt att hitta diskar till det.
Mm.
Så tänkte jag två färger, och sen så är det ju som många i det äldre gardet, alla ska kasta vita diskar.
Mm.
Ja, för ska jag vara som alla andra? Jag tar två andra färger istället.
Mm.
Så blev det blått och gult, för de görs oftast i alla mods, blå, blått och gult finns oftast. Och sen är det väl, men jag tror det var efter första resan i USA. Men blått och gult är ju i Sverige också.
Mm.
Ja, men vi kanske ska ta en special och väska blå och gul, och sen var det bara blåa gula kläder och så, ja. Kanske jag stuckit iväg lite långt kanske.
Nej, men jag tycker det är gött, för det är lite ditt signum eller så, och det är ju det man känner igen alltså, och jag kan tänka mig över USA så vet de flesta vem Henke Johansson är, just på de gula och blåa kläderna kan jag tänka mig.
Jo, men det tror jag väl. Jag tror ändå, det ledde ju någonstans ändå till att jag brandade den här ganska tidigt.
Mm.
Vilket har varit rätt positivt, det är för ärligt säga.
Och sen om man ska prata dress,
alla som kan kasta svensk är ju, sen behöver det kanske inte vara svensk plast alltid, men helst svensk plast också. Men blott och gult är det som gäller.
Ja, men det är också, om vi pratar dresscode som de flesta har varit inne på nu, så tycker jag också att det ser väldigt bra ut. Alltså just den matchningen du kör hela vägen. Det genomsyrar lite den här kan inte ens prata nu. Men det ser professionellt ut. Jag tycker det ser väldigt uppstyrt och propert ut. Så det.
Ja, men det tackar jag för.
Mm. Gött. Elina fortsätter. Vad har du för mål 2021? Om man nu har några mål 2021.
Ja, jag tänkte precis säga det. Mål. Ja, få lov att tävla. Det är vårt mål. Nej, men självklart vill jag ta tillbaka min och Harmans titel i parresen. Kunde ju, tyvärr var han skadad förra året, så vi kunde inte försvara våran titel.
Just det.
Så den tänker jag, hoppas jag att vi ska ge Ulvenen och Linus en bra match uppe i Luleå i sommar. Sen beroende på hur allt utvecklar sig med pandemi och så vidare, så än har jag inte gett upp hoppet i att få representera Sverige och försvara flaggan nere i Tjeckien i sommar på EM. Men fönstret blir mindre och mindre, så kan jag uttrycka det. Så att det är väl, har väl varit mitt stora mål i år. Och liksom det, det är den målen jag har satt fasta på vid all träning. Alltså för att lägga ner tiden att träna. Och sen, jag vet inte. Får jag ihop pusslet så åker jag jättegärna och spelar SM.
Om vi skjuter den till 22 då istället?
Precis vad jag tänkte säga.
Ja. Jag vill ju tillbaka till USA. Men jag har inte nämnt det här hemma än, så jag hoppas inte hon lyssnar när jag släpper det här än, för jag har förhandlat hemma. Men,
du har fram till torsdag på att förhandla så till.
Ja, men det ska jag nog kunna lösa. Jag hoppas jag släpper datumen då, så jag bara för nästa år. Nej, men jag vet, nu vet jag ju att VM ska gå en pågång nästa år. Det kan vara en potentiellt mål. Det blir lite, får se lite vad för tävlingar det blir. Alltså, blir det, låt säga att Europatouren spelas på fyra grymma banor, så kanske det blir ett mål att köra, försöka få en bra totalplacering på Europatouren eller på Sverigetouren, eller försöka ta tre SM-guld, eller jag vågar inte säga vad målet är. Målet är absolut att spela och försöka spela på min högsta nivå, vad den nu än må vara.
Hur långt sträcker sig ditt kontrakt med DD?
Det är 2021. Så där får vi se om man får vara lov att fortsätta eller inte.
Ja, det håller vi tummarna för, så att du kan få lite stöd och i dina satsningar. Du, apropå DD då, så har ju Lina då fortsatt sin tredje fråga här med att då undra, vad är deras bästa plast / disk?
Plast så tycker jag absolut Lucid. Men jag gillar greppet och gillar att den är lite hårdare än Fusion. Disk. Oj, den är svår. Jag vet inte ens vad jag har för DD-mål i min bag, om jag ska vara helt ärlig. Men jag gillar skarpt i Vader, deras nya Fairway Driver som kom i år. Den har gått rätt in i väskan faktiskt. Den bagar jag tre stycken av i dagsläget. Så ja, den säger jag nog. Eftersom Keystone är latitude, får jag nog säga, i Vader.
Vilken motsvarar den då? Om du vill att folk ska peta ur någon disk här nu ur vägen och fylla den med Vader istället. Vad är det för någon disk man tar bort då?
Det är en lite rakare T-Bird. Alltså rakare menar jag att den har mindre turn än vad T-Bird har. Men inte hårdare fade, så skulle jag säga. Så den liksom, den flyger mer på ett snöre, medan till exempel en T-Bird eller en Explorer kanske är lite mer yvig. Men så förklarar det.
Bra förklarat.
Det föll mig väldigt i smak.
Och det är ju som sagt, det är ju ett av de svåraste kasten i discgolfen, tycker jag. Så att få hjälp med det är inte fel.
Absolut.
Yes, du, Elina undrar också det här med regler och så vidare som vi var inne lite på nu förra veckan. Men hon skrev lite, vid behov, vad kan vi göra för att bli bättre på att kolla regelbrott på svenska tävlingar?
Kolla dem. Alltså, våga. Det alltså, alla vet reglerna. Alla kan reglerna. I alla fall på större tävlingar måste du ha gjort det här officials-testet för att få ens vara med. Vilket gör att alla som har gjort det testet är medvetna om reglerna. Och jag menar, det finns ju ett klassiskt citat som heter "Don't hate the player, hate the game." Alltså, det är ju inte spelaren som du ska vara arg på, utan det är ju snarare dig själv då, för att du gjorde ett eget brott.
Precis.
Sen att det är någon som blir påtalare, det hör ju till reglerna. Och det kan man ju säga till alla där ute, att du gör ett regelbrott om du inte påtalar ett regelfel som du ser. Står också klart och tydligt i reglerna.
Sen kan man ju säga till folk som alltså just, ta inte åt er om det blir, för att det är ju, vad sa du?
Nej, för det var bara ursäkt, jag avbröt
dig. Ja, nej, jag avbröt dig nästan. Så att jag sa det just det, att försök att inte ta åt er när man blir kallad, för att det är oftast inte att man vill sätta dit någon, utan att man vill upplysa, tycker jag i alla fall. Alltså så, jag själv hade ju blivit ganska glad om någon hade påpekat att jag gör någonting fel, för att det blir ju jobbigt den dagen du kanske stöter på någon annan som är riktigt så grinig och har en dålig dag eller vad som helst.
Jo, men det är ju, vi har ju våran kära Lucastro. Alltså det är ju, jag kan ju aldrig säga, jag har kollat han 2 eller 3 gånger då, när jag har spelat med han. Och visst, han studsar som en arg humla, höll jag på att säga, men det är en annan spelare. Men, men skämt åsido, men alltså det är ju lite så. Jag fattar inte. På den nivån där de grabbarna är nu, så kanske det är, vi har kommit så långt att vi måste ha en official som går med. Som är helt opartisk. För det kan ju lätt bli så att liksom, ja, men du kollar mig för att du ska gå med i totalställningen, för att du ska tjäna $50 extra. Alltså, jag förstår ju det argumentet, men någonstans så vi måste ändå komma dit att reglerna måste följas, och framförallt det här med tid.
Jag tänkte bara kasta in en liten, för vi har fått en ljudfråga ifrån Jim. Det känner du till vem det är, Henke, va? Så han,
det vet jag alltid att det är din bror.
Jajamän, lillebrorsan. Så han kommer här då, så får vi se vad han har att säga för roligt.
Tjena Henke, det var Jim här. Jag undrar vilken som är din bästa och favoritdisk som du har i din bag.
Hej Jim. Just nu är det absolut Octo Keystone ifrån Latitude 64. En riktigt bra kastputte som flyger precis på den linjen som du släpper disken. Så det är absolut min favoritdisk just nu.
Den är ju galet populär nu. Den är ju på alla släppar, kan man ju säga. Den verkar het.
Ja, jag har svårt att få tag i nya skäl.
Ja, men det märks ju då. Det hör ju ihop. Så att, det är bara att gratulera till en lyckad disk.
Absolut.
Du, Nicke Nyman, våran poddkollega. Behöver diskgolfen mer eller mindre Bushnell-spelare? Hot topic.
Ja, men vi diskuterade lite, jag och han, kort och snabbt på Discorden när de golfkikare eller icke-golfkikare. Jag är ju en förespråkare för det, men det är ju för att jag inte har något djupseende personligen. För att dra en anekdot till Toren i USA, så vi gick, varje gång jag plockade upp den så frågade jag Emil vad det var jag skulle skjuta. Och så sa jag, ska skjuta avståndet dit och dit, och då sa han avståndet innan jag sköt.
Ja.
Och han var ofta fel med, det var inte många meter alltså. Så jag menar, vissa är jätteduktiga på att kunna se avståndet, och jag personligen är klappkast på det. Så att och få ha den möjligheten att ha det hjälpmedlet, för mig är grymt. Så länge man gör det inom sina 30 sekunder på banan när det väl är tävling, så tycker jag att det är helt okej.
Ja, det är det ju också om man ser till regelboken. Så är det ju ändå helt okej.
Absolut. Vi kanske ska skramla ihop till en Bushnell till Nyman så vi kan få testa hur det är.
Ja, han är så otroligt pepp och glad nu, så jag tror han kommer till och med ta emot den efter Discmania annonset här.
Man kanske han så gör frivolter efter detta avsnittet då, vi får se.
Amen.
Du startar en insamling på
Facebook. Amen, det gör vi. Rädda Nickes kast. Nej, men din lillebror, en utav dem, jag tror säkerligen du vet vem detta är. Han ställer: vem av dina fantastiska tvillingbröder anser du vara mest lik dig på banan?
Oj, han sa fantastiska, det har jag inga, men jag har två tvillingbröder. Nej, jag skämt åsido. Men jag vet ju att det här är David, för det är ju formulerat på ett sånt sätt. Men,
det är David.
Jag skulle säga att Victor är nog mest lik mig på 10. Medan David är mest lik mig runt korg. Men han var så pedagogisk och diplomatisk.
Mm.
Ja, det var väldigt snällt faktiskt, måste jag säga.
Jag är snäll.
Ja, jo, det vet jag. Och de två är också fantastiskt sköna och gå med. Jag har haft nöjet att både dela bil och tävlingar och boende och så vidare med dem. Så att det, ja, de är magiska. Och har fantastiskt bra teknik, båda två. Viktor är väl snäppet vassare från Tiva, precis som du säger.
Ja, han kastar ju lite längre i alla fall. Mm. Sen handlar det väl om vem som av dem som lägger ner mer tid eller mindre tid på banan.
Mm.
Men det får vi ju alltid utvidga i Luleå till sommaren, för då ska de inte spela ihop under parelsen.
Mm. Oj, oj, oj. Ja, du ser. Det. Har de klonat sig, tänkte jag säga.
De har separerat nu efter 30 års äktenskap.
Det är bra. Det är skönt. Ja, men jag vet ju att David har ju också vunnit ett nytt intresse, så att det är kanske lite det som drar honom också från. För Victor är väl lite mer aktiv på banan just nu i alla fall, va?
Ja, jag tror det är så.
Mm. Du, den heta kandidaten till kaparetoren här, han har ju hört av sig. Lian. Inte om jag ser fel, så var det väl så. Mm. Du har den ovanliga förmågan att vara bäst när det gäller som mest. Är det något du jobbar aktivt med inför större tävlingar?
Nej. Utan jag hatar bara att förlora.
Ja.
Och det blir ännu jobbigare när det är en stor tävling.
Mm. Ja, men det...
Sen, nej, absolut inte. Sen triggas jag nog ännu mer. Jag går nog, får nog upp de här hornen, blir nog lite längre när det är extra stora tävling, tror jag.
Mm. Sen har du byggt upp en brutal rutin också. Så är det ju.
Ja, kanske.
Är det? Jo då. Så, säga, du har ju...
haft tid några gånger.
Ja, det är bra. Mm. Du, vi har ju lite uppdateringar på hemmaplan, Ted.
Vi har ju det. Mm. För övrigt var det alla lyssnarfrågor. Jag tackar jättemycket för dem. Det var riktigt gott och bra svar att tänka. Apropå ingenting.
Ja, tack för de spännande frågorna.
Vad gött. Det är ju så, vi hade ju lite det när vi försnackade nu. Mariestad har lyckats lösa en ny 18-hålsbana. Eller ny och ny. De har ju 9 gamla korgar, men de har förlagt 18 nya hål på de gamla 9 korgarna. Och detta fick vi till oss att det bör stå klart vecka 27. Men jag vet att de är där och kör redan nu. Så att det blir gött. Det får vi åka och köra. Du är ju nästintill slätta, bor du med, Henke? Hörde vi ju.
Ja, halvt slätta bor nästan, kan man säga.
Mm.
Kvärnum har jag sommarställe, Vallaställe, Metropolen.
Jag gillar Kvärnum.
Du åker förbi min korg på tomten då och då, Anders.
Jajamän. Det var nämligen så, när jag började jobba i Kvärnum så såg jag en korg i en trädgård där. Och då visste jag, jag sett att du hade hållit på och rört dig i Kvärnum, så jag var tvungen att skicka, så här, är det din korg där? Så här, ja, det är det. Så här, Så är det. Det finns en korg i Kvänum. Snart finns det fler förhoppningsvis också. De håller på att smälla upp en liten spektakulär bana, tror jag. I byn.
Ja, jag har hört det. Nio håller i alla fall.
Mm.
Det börjar med.
Ja, det är skitkul. Jätteroligt. Kan jag åka och lunchkasta lite.
Och sen, Anders, var det väl Lundsbrunn, va? Kan du upplysa oss lite om det?
Ja, jag har inte något mer. Men det är att de håller på att bygga en tävlingsbana i alla fall. Och korgar och utkast ska upp någon gång nu i sommar. Jag tror också att det var någonstans där 28, 29, 27, 28 någonstans.
Mm.
Så det ser jag verkligen fram emot. Det är ju en kvart ifrån mig här i Vinninga. Så att det känns jätteroligt. Och att de satsar. Och det här är ju då en gammal kurort. Så de har verkligen en framåtanda. De siktar på att kunna liksom erbjuda ett bra paket med att bo på kurorten och spela discgolf och lite allt sånt. Jag tror de har flest paddelbanor per capita i Sverige till exempel. Ja, men det är helt sjukt. En liten by som satsar. Jätteroligt.
Mm. Det är gött.
Ja, grymt.
Och sen vet jag att Skövde var på gång också, va? Var det inte så?
Precis.
De hade slängt upp en 14-hålare som ska också stå kvar hyfsat snart, tror jag.
Mm.
Så är det.
Underbart.
Yes. Henke, du var ju snäll nog och delade med dig lite av lite plast till oss. Kan du upplysa oss lite om det här? Anders fick ju till Anders tipsa, var du så snäll och kastade in lite. Vad är detta för något?
Ja, men precis. Det var ju ett segment ni hade tidigt i podden där. Så tänkte jag att här kan jag pytsa in en väldigt bra nybörjarvänlig disk som Anders ska få testa och recensera.
Mm.
Jag väntar fortfarande med spänning på den här recensionen, men...
Du, det var ju ett missförstånd. För att jag var ju, då var jag till exempel, det var, eller apropå det, så var jag i Kvänum och hämtade upp den här. Och då trodde jag att den var till Ted. Du ska hämta en disk i Kvänum, sa Ted. Ja, jag fixar det. Sen lämnade jag över den till Ted och sen har inte jag sett den mer. Men självklart ska jag testa den och det gör jag med den glädjen. Och då ska vi ju göra en liten schysst film på detta. Ted hänger med, filmar och så ska jag ge min take på den. Det ser jag verkligen fram emot.
Mm.
Så lottar vi ut den sen då.
Ja, och det, vi kan ju tillägga att det är Henkes signaturdisk faktiskt. Eller signaturstamp på den. Signaturdisk, kanske ingenting du bägar och kastar med, men...
Nej, det är min, vad ska man säga, tordisk för 2021. Om det nu blir någon tor i år. Men så är det i alla fall.
En riktigt fint stamp, tycker jag. Vem är det som har gjort stampet, om du ska få... plugga lite?
Ja, jag kan plugga farbror Erik Svensson. A.k.a. våran landslagstränare till lika tatueringsartist.
Det är jag.
Som har hjälpt mig med stampet på den här årets upplaga.
Mm. Och den här disken är ju en Sapphire då. Sa vi det?
Nej, sa vi inte.
Nej. Mm. Det ska bli kul.
Precis.
Mm.
Självklart är den blå också.
Ja, visst. Nej, jag tycker den var, det är nästan så att jag tänker lämna ifrån mig den nu bara för det, för den är riktigt, riktigt fräsig. Jag får se till att köpa. Har du några kvar förresten?
Det finns nog några kvar.
Gött. Jag behöver ha en att sätta hemma i alla fall, för den är riktigt fräsig. Jag gillar dem. Så kan ni ju kontakta Henke också om det är så att ni vill stötta honom lite. För det är ju så att du har ju din signaturdisk och det är också så här, det kan ju bli lite samlarvärde framåt. Mm. Kanske till och med kan signera dem, Henke, eller vad säger du?
Om det är någon självklart, som... om någon vill ha det så löser vi det. Och jag har även några Fuse och lite Ballista Pros kvar också om det är så.
Mm.
Fett. Gött, men det tänker jag att det ska vi ta tag i givetvis, för att det var ju som sagt, det var någonting du tyckte var ett bra segment, och det, vi tar ju givetvis emot all kritik och positiv feedback vi kan få. Så det ska vi styra upp igen. Jag vill passa på, och vi har ju det här TED-tipsar, och jag tänkte faktiskt tipsa för er som inte skaffat Disc Golf Network. gör det. Nu kommer ju detta sent, men ni hinner ju fortfarande se en del av VM, för det sänds ju ändå live och all sport ska ju ses live, eller vad säger vi?
Precis så är det.
Absolut.
Så det blir en
nu är det nästan sådär sent idag, så man kan köra två screens, så kan du kolla på Discord på ena och NHL-hockeyn på andra. Så går vi till jobbet sen. Det är en bisyssla.
Exakt. Ja, men gött. Du, jag vill tacka Henke för idag. Det var riktigt kul att ha med dig. Men jag tänker att du ska få ta och plugga var man kan hitta dig och dina sponsorer.
Absolut. Jag är jättetacksam att jag fick lov att vara med och sitta här och snacka discgolf, vilket är det roligaste som finns. Så jag, stort tack att jag fick vara med. Mig hittar ni på Instagram, Henke Andersborg Johansen, på Facebook på Henrik Johansen. Sen självklart måste jag ju tacka Dynamic Disc för att de låter mig få det här förtroendet som jag har lyckats få och bibehålla de senaste 5 åren i alla fall. Och även Power Grip, Europas största diskåterförsäljare på nätet med säte i Finland. Gå in på powergrip.fi om ni behöver diskar och så vidare. Och sen självklart Evalds MTB. Om ni rör er i cykelkretsar, så de har allt inom cykel. Evalds MTB. Kolla där.
Gött. De har vi upp hos oss.
Evalds. Kvänum.
Men de finns i Kvänum.
Ja, men de ligger även i Lidköping.
Jajamän.
Och så butik
i Lidköping också.
Gött. Ja, men snyggt då. Det gick ju bra det här, eller vad säger vi?
Ja. Alla tiders. Görs göj.
Absolut.
Jag
var
nästan så jag blev sugen på att gå in och YouTube en gammal tävling i staterna. För att uppleva det igen. Den blågula faran virvlar fram.
Ja, vad är detta för något? Var hittar man detta någonstans? Vilken tävling är det du är med?
Ja. Oj, ni vet nog Anders menar jag.
Ja, det var ju det här då, att hitta rätt Johansen. Ni får klicka lite grann. Det är bara att söka på Johansen och någonting.
Men jag tycker Nicke Nyman faktiskt som sa att han inte hade sett dig spela. Så att det kan ju vara ett tips då.
Ja. Det finns.
Gött. Ja, men jag säger tack för mig.
Och jag säger tack
för mig. Stort tack att jag fick vara med.
Tack så mycket, Henke. Och lycka till framåt. Och så säger vi lycka till alla som övar och spelar. Ha det gött då.
Hörs vi nästa vecka.
Hej. Tack för att ni lyssnade på denna veckans avsnitt av Lätt snacka plast med Anders Torstensson och Ted Sylén. Vi vill passa på att tacka Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, Oskar Gäster för hjälp med grafiken, och vi vill återigen rikta ett stort tack till våra Patreon-supporters. Era bidrag hjälper. Om du också vill bli Patreon, gå in på patreon.com/lättsnackaplast. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej då!